Kapitel 9. En kopp te, sidan 217. Så snart Elaine väl kommit till sitt påklädningsrum skyndade hon sig att byta från ridkläderna. Hon fick hjälp av Ishandi, en vithårig pensionerad tjänarinna som hon valt som kammarjungfru. Den slanka värdiga kvinnan rörde sig lite långsamt, men hon kunde sitt arbete och ödade ingen tid på pladder. I själva verket sa hon sällan någonting annat än att föreslå vilka plagg Elaine skulle ha på sig, och en gång dagligen kommenterade hur lik Elaine var sin mor. Lågorna dansade över de tjocka vedträna på en bred marmorhärd i ena änden av rummet, men elden lyckades inte fördriva kylan ur luften. Elaine tog raskt på sig en klänning i fint blått ylle med mönster av sandpärlor på den höga kragen och längs ärmarna, sitt silverbeslagna skärp med en liten dolk i silverslida och sina blå sidentofflor med silverbrodyr. Hon skulle kanske inte hinna byta om igen innan hon träffade köpmännen, och de måste bli vederbörligen imponerade när de såg henne. Hon måste försäkra sig om att Bridget var på plats. Bridget var synnerligen imponerande i sin uniform. Och Bridget skulle räkna det som avkoppling till och med att lyssna på köpmännen. Knuten av irriterade känslor som Elaine förnam i bakhuvudet tydde på att drottninggardets generalkapten tyckte det var tungrot att ta sig igenom alla rapporter. Hon fäste ett par pärlörhängen i öronen och lät Ishandi dra sig tillbaka till sin egen brasa i de pensionerade tjänarnas avdelning. När Elaine erbjöd sig att hela kvinnan hade hon förnekat att det behövdes, men Elaine misstänkte att hon hade värk i lederna. Hur som helst var hon själv klar nu. Hon skulle inte ha på sig tronens dotters diadem. Det kunde få ligga kvar på det lilla smyckeskrinet som stod på bordet. Hon hade inte många juveler. De flesta var redan pantsatta och resten skulle få gå tillsammans med matsilvret. Men det tjänade ingenting till att oroa sig över det nu. Hon hade bara några korta ögonblick för sig själv. Sen måste hon raskt återgå till sina plikter. I hennes salong var väggarna klädda med mörk träpanel och längs taket löpte en bred list med snidade fåglar. Det fanns två eldstäder i varsin ände av rummet, höga och med utsirade spiselkransar. Brasorna som brann där lyckades bättre med sin uppgift än den i omklädningsrummet. Men även här var mattorna som låg i flera lager på de vita golvplattorna nödvändiga. Till hennes förvåning visade sig rummet även innehålla Halwyn Norrie. Plikterna lät tydligen inte vänta på sig. När hon kom in reste högste bokhållaren på sig från en stol med lågt ryggstöd och linkade runt det ståtliga bordet i rummets mitt så att han kunde göra en klumpig bugning med en lädermapp tryckt mot bröstet. Norrie var lång och smal. Han hade lång näsa och en tunn krans av hår som stack upp bakom öronen likt vita fjädrar. Många gånger fick han henne att tänka på en häger. Han hade oräkneliga underlydande som utförde det egentliga skrivarbetet. Men likväl fanns det en liten bläckfläck på kanten till hans röda vapenrock. Fläcken såg emellertid gammal ut och hon undrade om fler dolde sig bakom lädermappen. Han hade börjat gå med mappen tryckt mot bröstet först sedan han tagit på sig sin formella ämbetsdräkt, 2 dagar efter att husmor Harford gjort detsamma. Det var fortfarande en öppen fråga om han hade gjort detta av lojalitet mot Elaine eller helt enkelt därför att överpigan gjort det. Förlåt detta brådstörtade besök i snåd, sa han. Men jag tror mig ha ett ärende som är av stor betydelse, om inte rent av brådskande att framföra. Viktigt eller ej, hans röst var fortfarande lika entonig. Naturligtvis, mäster Norrie. Jag vill sannligen inte tvinga er att hasta. Han blinkade och hon försökte låta bli att sucka. Hon misstänkte att han var tämligen lomhörd, med tanke på hur han alltid la huvudet på sned som för att bättre kunna fånga upp ljudet. Kanske var det därför hans röst nästan aldrig ändrade tonhöjd. Hon höjde sin egen röst något. Kanske var han bara en tråkmåns. Sitt ner och berätta vad detta viktiga ärende är. Hon drog ut en av de snidade stolarna från bordet och visade honom på en annan. Men han förblev stående. Det gjorde han alltid. Hon lutade sig tillbaka för att lyssna, korsade benen och rättade till kjolarna. Han öppnade inte mappen. Allting som stod på pappren i den fanns redan i hans huvud. Pappren hade han med sig bara för den händelse att hon ville se någonting med egna ögon. Mest trängande, Ersnåd, och kanske viktigast, är att alunfyndigheter har upptäckts på era gods i Dannebar. Alun av högsta kvalitet. Jag tror att bankirerna blir något mindre tveksamma angående mina förfrågningar och era vägnar när de får veta detta. Han log, en flyktig krökning av de tunna läpparna. Hos honom motsvarade detta nästan en glädjedans. Elaine rätade på sig på stolen så snart han nämnde Alun, och hennes leende var desto bredare. Hon hade nästan lust att ta ett glädjeskutt själv, och hade det inte varit Norrie hon haft hos sig skulle hon kanske ha gjort det. Hennes upprymdhet var så stor att Bigits irritation bleknade i hennes medvetande en stund. Färgare och vävare formligen slukade Alun, liksom glasblåsare och pappersmakare och ett flertal andra hantverkare. Det enda ställe man kunde få högklassig Alun från var gelden, eller hade varit det fram tills nu, och bara skatterna på handeln med ämnet hade räckt för att underhålla den geldanska kronan i många generationer. Det Alun som kom från Tyr och Arafel var inte av tillnärmelsevis lika god kvalitet. Men likväl gav det ländernas kassakistor lika stora tillskott som olivolja eller ädelstenar. Det var sannerligen viktiga nyheter, mäster Norrie. De bästa jag fått idag. Förmodligen de bästa sedan hon kom till Caimlin, men absolut de bästa idag. Hur snabbt kan ni komma över bankirernas tvivel? De hade snarare slagit igen dörrarna i ansiktet på henne, om än inte så ohövligt. Bankirerna visste alla precis hur många soldater hon hade bakom sig för tillfället och hur många hennes motståndare hade. Inte desto mindre betvivlade hon inte ett ögonblick att rika alunfyndigheter skulle få dem på andra tankar. Norrie delade hennes övertygelse. Ganska raskt, Ersnåd. Och med goda villkor, tror jag. Jag tänker säga åt dem att jag går till Cheer eller Carhain om deras bästa bud inte duger. De kommer inte att vilja riskera att förlora en sån affär, Ersnåd. Allt med samma torra, tomlösa röst. Utan någon antydan om den tillfredsställelse vem som helst annars skulle ha känt. Det kommer naturligtvis att röra sig om lån på kommande inkomster, och det kommer att tillkomma omkostnader, själva gruvdriften, transporter. Dannebar är en bergig region och ligger en god bit från Lugardvägen. Likväl borde det vara tillräckligt för att täcka era planer för drottninggardet, Ersnåd, och för er akademi. Tillräckligt måste vara det minsta man kan säga om ni inte längre vill övertyga mig om att skrinlägga planerna på akademin, mäster Norrie, sa hon nästan med ett skratt. Han bevakade Andros statskassa lika svartsjukt som en höna sin enda kyckling och hade orubbligt motsatt sig att hon skulle ta över den skola vars grundande Rand hade beordrat i Caimlin. Han hade upprepat samma argument gång på gång tills det kändes som om hans röst höll på att borra sig in i hennes skalle. Än så länge bestod skolan bara av ett par dussin lärde med sina elever som var spridda på olika värdshus i nya staden. Men trots vintern anlände fler varje dag och de hade börjat ropa efter mer utrymme. Hon hade sannligen inte för avsikt att skänka dem något slott. Men någonting behövde de. Norrie ville hushålla med Andros guld, men hon måste tänka på Andros framtid. Tormund Gaydon närmade sig, men likväl måste hon tro att det fanns en framtid även därefter, även om Rand orsakade ett nytt världsfall. Annars tjänade det ingenting till att fortsätta med någonting, och hon kunde inte bara sitta och vänta. Även om hon hade vetat säkert att sista striden skulle innebära slutet på allt, trodde hon inte att hon skulle kunna sitta overksam. Rand grundade skolor inför möjligheten att han skulle vålla ett nytt världsfall, i hopp om att på så sätt rädda någonting. Men den här skolan skulle vara Andros och inte Rand Althors. Rosenakademin, tillägnad minnet av Morgase Trackant. Det skulle komma en framtid, och den framtiden skulle minnas hennes mor. Eller har ni kommit fram till att det karhainska guldet inte kan spåras till draken återfödd trots allt? Jag tror fortfarande att risken är mycket liten, er snåd, men likväl inte värd att ta med tanke på de tiden där jag just fått från Tarvalon. Hans röst förblev oförändrad, men det märktes att han var upprörd. Hans fingrar rörde sig likt dansande spindlar mot lädermappen som han höll mot bröstet. Sen var de stilla. Vita tornet har utfärdat en kungörelse där först Rand förkunnas vara draken återfödd och han erbjuds skydd och vägledning. Där förkunnas även att alla som närmar sig honom annat än genom tornet lyses i bann. Det är vist att ta sig i akt för Tarvalons vrede, er snåd, som ni förvisso är varse. Han kastade en menande blick på ormringen på hennes hand. Han kände förstås till splittringen inom tornet. Kanske kunde en torpare i Selesin vara okunnig om den, men knappast någon annan vid det här laget. Men hade varit alltför finkänslig för att fråga vilken sida hon lierade sig med. Det var uppenbart att han hade tänkt säga den ärmelintronande istället för vita tornet. Och ljuset Alena visste vad han tänkt säga istället för först Rand. Hon klandrade honom inte. Han var en försiktig man och försiktighet var en viktig dygd hos någon med hans ämbete. Däremot var hon förbluffad över Elaidas förkunnelse. Hon fingrade tankfullt på ormringen. Elaida hade haft sin egen ring längre än Elaine hade levat. Kvinnan var arrogant, vrång och blind för alla uppfattningar utom sin egen, men hon var inte dum, långt därifrån. Kan hon verkligen inbilla sig att han ska ta emot ett sånt erbjudande, sa hon halvt för sig själv. Skydd och vägledning. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att få honom att resa bort. Vägledning. Ingen kunde vägleda Rand med en boskapspik. Det är möjligt att han redan har tackat ja, er snåd, enligt min korrespondent i Carhain. Om någon vågat antyda att Norris skulle vara spionchef skulle det ha fått mannen att rysa, eller åtminstone göra en äcklad grimas. Förste bokhållaren hade hand om statskassan, styrde över huvudstadens administration och gav drottningen råd i statsfrågor. Han hade sannligen inget nätverk av kunskapare som Eichedernas olika ajan och även en del enskilda systrar. Men han brevväxlade med välunderrättade och ofta inflytelserika personer i andra huvudstäder. Så att han kunde ta hänsyn till vad som skedde i världen när han gav sina råd. Hon skickar bara en duva i veckan och strax efter den förra var det tydligen någon som angrep solpalatset med användande av kraften. Kraften, utbrast hon och for framåt i stolen. Norrie nickade kort. Han kunde lika gärna ha rapporterat om i vilket skick stadens gatläggning befann sig. Det är vad min korrespondent meddelar i snåd. Eichedir kanske, eller Ashamaner. Möjligen rent av de förlorade. Här är jag rädd att det är skvaller hon återger. Den flygel av palatset där draken återföds gemak var belägen utplånades till stora delar och han själv har försvunnit. Det är en vida spridd uppfattning att han har begett sig till Tarvalon för att böja knä inför Ärmelintronen. En del tror att han dog under angreppet, men inte särskilt många. Jag råder er att inte göra någonting förrän ni fått en klarare bild av situationen. Han var tyst en stund med huvudet fundersamt på sned. Att döma av vad jag själv sett av honom i snåd, sa han sakta, skulle jag inte tro att han var död förrän jag vakat vid liket i minst 3 dagar. Hon höll på att tappa hakan. Det var nästan ett skämt, eller åtminstone en kvickhet, från Halwyn Norrie. Hon trodde inte heller att Rand var död. Det vägrade hon att tro. Och vad beträffade att han skulle knäböja inför Elida, så var karn för tjurskallig för att underkasta sig inför någon överhuvudtaget. En rad olika bekymmer skulle kunna övervinnas om han bara kunnat förmå sig att knäböja inför Egwene, men han vägrade, och hon var ändå hans barndomsvän. Elida hade ungefär lika stora utsikter som en get på en hovbal, särskilt när han fått del av hennes förkunnelse. Men vem var det som hade angripit honom? Shornshen kunde inte ha nått ända till Carhain. Om de förlorade hade bestämt sig för att gå till öppet angrepp kunde det innebära att världen stod inför ännu mer kaos och förödelse. Men det värsta vore ändå om det var ashamaner. Om hans egna skapelser vände sig mot honom. Nej, hon kunde inte beskydda honom hur mycket han än behövde det. Han skulle helt enkelt få reda sig själv. Dåraktige kar, muttrade hon inombords. Han marscherar förmodligen runt med pukor och trumpeter, precis som om det inte alls varit någon som försökt döda honom. Det är bäst för dig att du reder dig själv, Rand Althor. Annars ska du få så mycket örfilar att du blir vimmelkantig när jag får tag på dig. Vad mer har era korrespondenter att meddela, mäster Norrie, sa hon högt och sköt bort Rand ur tankarna. Hon hade honom inte här än, och nu måste hon koncentrera sig på att inte förlora Andor. Hans korrespondenter hade åtskilligt att meddela, även om en del var gamla nyheter. Det var inte alla som använde brevduvor, och även om man anförtrodde sitt brev till den mest pålitliga handelsman kunde det ta månader innan det nådde sin destination, även i de bästa tider. Opålitliga köpmän tog emot postavgiften och struntade i att leverera brevet. Att anlita kurirer var för dyrt för de flesta. Elaine hade funderingar på att inrätta ett postväsende under kronan om situationen någonsin tillät det. Norrie beklagade att hans senaste meddelanden från Ibordar och Amador redan hunnits förbi av händelser som det pratats om på gatorna i flera veckor. Det var inte heller alla nyheter som var viktiga. Hans brevskrivare var inte informatörer i egentlig mening, utan skrev bara om vad som timat i staden och vad det pratades om vid hovet. I Cheer pratades det mest om det växande antal havsfolksskepp som letade sig in mellan drakens fingrar utan lots, och rykten om havsfolksskepp som stred mot Shornshen ute till havs. Men det var bara rykten. Ilian var lugnt, fullt av Rand-soldater som återhämtade sig efter ett slag mot Shornshen. Mer var det ingen som visste. Och det tvistades till och med om huruvida Rand själv hade varit i staden. Drottningen av Seldry hade fortfarande inte återvänt från sin långa vistelse på ett av sina lantgods, vilket Elaine redan visste. Men tydligen hade man inte heller sett till drottningen av Candor i Cherchin på flera månader. Och Shaenars kung antogs fortfarande vara ute på en lång inspektionstur längs gränsen mot Stora Fördärv. Trots att Stora Fördärv enligt alla rapporter var lugnare än i mannaminne. I Lugard samlade kung Rodran till sig alla ädlingar som ville bidra med sina knektar. Och i en stad där man redan oroade sig för de 2 stora härar som slagit läger nära gränsen mot Andor. Den ena full med Aesha Jair och den andra full av andoraner, fick man nu även oroa sig för vad en utsvävande drönare som Rodran kunde ha för planer. Och vad råder ni till i denna fråga, frågade hon när han var färdig, trots att hon egentligen inte behövde hans råd. Sanningen att säga hade hon inte behövt i de andra frågorna heller. Dessa händelser var alltför avlägsna för att påverka Andor, eller oviktiga, bara upplysningar om saker som skedde i andra länder. Inte desto mindre måste hon fråga, även när de båda visste att hon hade svarat. Gör ingenting. Och han hade varit snabb att svara. Marandy var vare sig för avlägset eller oviktigt. Men den här gången tvekade han med en tankfull min. Norrie var långsam och metodisk, men han brukade inte tveka. Jag har inget råd till er i denna fråga, Ersnod, sa han till sist. Under normala förhållanden skulle jag ha rått er att skicka ett sändebud till Rodren för att försöka utröna hans avsikter. Han kan vara oroad av vad som skett norr om hans domäner, eller av de älräder som vi hör så mycket om. Å andra sidan kan han, även om han aldrig visat sådana ambitioner, ha för avsikt att göra en framstöt mot norra Altera, eller kanske rent av Andor under rådande omständigheter. Dessvärre, fortfarande med mappen tryckt mot bröstet, bredde han ut händerna en aning och suckade, kanske ursäktande, eller kanske för att han kände sig besvärad. Dessvärre var hon inte drottningen, så inget sändebud från henne skulle ens komma i närheten av Rodren. Om hon gick miste om tronen och Rodren hade tagit emot hennes sändebud, skulle den som vann kronan erövra en del av Marandy för att lära honom en läxa. Och först Luan och de andra hade redan lagt territorier under sig. Hon hade emellertid bättre uppgifter än första bokhållaren. Information som hon hade fått av Egwen. Hon ämnade inte avslöja sin källa, men bestämde sig för att lugna honom. Det måste ha varit därför han sett så uppbragt ut. Han hade vetat vad som borde göras, men inte hur det skulle kunna genomföras. Jag vet vad Rodren har för avsikter, Mäster Norrie, och det är själva Marandy han är inriktad på. Andoranerna i Marandy har tagit emot eder från ädlingarna i norr, vilket gör resten nervösa. Och det finns en stor samling legoknäktar, egentligen draksvuna, men Rodran tror att de är legoknäktar, som han har anlitat i löndom för att kunna hota med dem när de andra herrarna dragit vidare. Han ämnar använda dessa hot för att binda landets ädlingar tillräckligt hårt vid kronan för att ingen ska våga bli den första som bryter sig loss när hoten väl försvunnit. Om hans plan lyckas kan han utgöra ett framtida hot. Till att börja med kommer han att vilja ha tillbaka sina nordliga domäner. Men han utgör inget överhängande problem för Andor. Norrie gjorde stora ögon och la huvudet på sned åt en ena sidan, en andra för att studera henne. Han fuktade läpparna innan han tog till orda. Det skulle förklara mycket, Ersnod. Ja, ja, det skulle det. Tungan flög över läpparna igen. Min korrespondent i Carhain nämnde ytterligare en sak som jag glömde nämna. Som ni kanske vet är er avsikt att göra anspråk på soltronen välkänd där och har stort stöd. Det tycks som om många Carhainier talar öppet om att komma till Andor för att hjälpa er att få lejontronen så att ni kan bestiga soltronen desto snarare. Jag tror att ni må hända inte behöver mitt råd i den frågan. Hon nickade. Mycket behärskat med tanke på omständigheterna, tyckte hon själv. Hjälp från Carhain skulle vara värre än legoknäktar, eftersom allt för många krig utkämpas mellan Andor och Carhain. Han hade inte glömt att nämna det. Halwyn Norrie glömde aldrig någonting. Så varför hade han nu bestämt sig för att berätta om att det skulle komma stöd från Carhain, istället för att låta henne överraskas av deras ankomst? Hade han blivit imponerad av hur mycket hon visste? Eller hade det gjort honom rädd att hon skulle få veta att han hade undanhållit henne information? Han väntade tålmodigt. En torr gammal häger som väntade på en fisk. Mäster Norrie, låt skriva ett brev som jag kan underteckna och förse med mitt sigill och som ska skickas till alla de viktigare adelshusen i Carhain. Börja med att konstatera min rätt till soltronen som dotter till Taringale Damodred. Och skriv att jag kommer att hävda mina anspråk när läget i Andor är mer stabilt. Skriv att jag inte kommer att föra med mig några soldater, eftersom jag vet att andoranska soldater på Carhainsk jord skulle vända hela Carhain mot mig, och det med rätta. avsluta med att jag uppskattar det stöd som många Carhanier erbjudit mig och att jag hoppas att all söndring inom Carhane ska kunna helas med fredliga medel. De som var intelligenta skulle läsa mellan raderna och förhoppningsvis kunna förklara det för de som inte var tillräckligt klipska själva. En skicklig motåtgärd i snod, sa Norrie, och kurade med axlarna i någonting som skulle likna en bugning. Jag ska ordna detta. Får jag fråga om Ishnod har haft tid att underteckna räkenskaperna? Det spelar ingen roll. Jag skickar någon efter dem senare. Han bugade sig ordentligt, lika ovikt som förut, och gjorde sig redo att gå, men stannade upp. Förlåt min framfusighet, Ishnod. Men ni påminner mig mycket om er saliga moderdrottningen. När hon såg dörren stängas bakom honom undrade hon om hon kunde räkna honom bland de sina. Att administrera Camelin, för att inte tala om hela Andor, utan bokhållare och ämbetsmän var omöjligt. Och det stod i första bokhållarens makt att få en drottning på knä om han ställde sig vrång mot henne. En komplimang var inte detsamma som en trohetsed. Hon hann inte grunna över detta särskilt länge, för Norrie hade knappt hunnit gå förrän tre livreklädda tjänstekvinnor kom in. De bar på brickor med silverkupor som de ställde i en rad på ett avlångt bord vid ena väggen. Överpigan sa att Ishnod glömt att beställa sitt middagsmål, sa en rund, gråhårig kvinna, samtidigt som hon gav sina yngre yrkessystrar ett tecken att lyfta av kuporna. Så hon skickade ett urval till Ishnod. Ett urval. Elaine skakade på huvudet åt uppvisningen och insåg hur lång tid det gått sedan hennes frukost i gryningen. Det fanns skivad lammsadel med senapsås, rostad kapun med torkade fikon, bakverk med pinjenötter, krämig soppa på potatis och purjolök, kåldolmar med russin och paprika och en skorspaj. För att inte tala om ett litet fat med äppelkaka och ett annat med vinsavaräng med vispad grädde. Det ångade om de låga kannorna med varmt vin, två stycken, för den händelse att hon föredrog en kryddning framför den andra. I en tredje kanna fanns varmt te. Och föraktfullt placerat i ett hörn av en bricka stod den måltid hon alltid beställde mitt på dagen, klar buljong med bröd. Det tyckte Rin Harford inte om. Hon ansåg att Elaine var mager som en sticka. Överpigan hade inte behållit sin åsikt för sig själv. Den gråhåriga kvinnan anlade en förebrående min när hon ställde brödet, buljongen och teet på bordet mitt i rummet tillsammans med en vit servett, en tunn blå porslinskopp samt ett litet silverkrus med honung och några av fikonen på en tallrik. En full mage vid middag ledde till ett trögt sinne resten av dagen, som Lini brukade säga. Hennes åsikt var det uppenbarligen ingen som delade. Alla tjänstekvinnorna var ordentligt knubbiga och även de två yngre såg besvikna ut över att behöva bära bort resten av maten. Buljongen var mycket god, varm och lättkryddad och teet hade en behaglig mintsmak. Men hon blev inte lämnad ensam särskilt länge med sin måltid och sina funderingar över att hon kanske kunde ha tagit lite av vinsavarängen. Innan hon fått i sig mer än två skedar kom Drylin instormande i rummet som en virvelvind i grön ridklänning och med andan i halsen. Elaine la ner skeden och frågade om Drylin ville ha te innan hon insåg att det bara fanns en kopp, nämligen den hon själv drack ur. Men Drylin viftade ändå bort erbjudandet. Hennes min var olycksbådande. Det finns en här i Brämskogen, förkunnade hon. En här vars like inte skådat sedan Ale-kriget. En köpman kom med nyheten från nya Bräm nu i morse. Tormon, en redig, pålitlig man. Ilianare, inte begiven på fantasier eller påhitt. Han sa att han hade sett Arafelier, Kandorier och Kenarier på olika platser. Tusentals allt som allt. Tiotusentals. Hon satte sig tungt på en stol och fäktade sig med handen. Hon var rödblommig om kinderna, som om hon hade sprungit till Elaine för att berätta nyheten. Vad i ljusets namn gör gränslandsfolk nära gränsen till Andor? Det är Rand, Det kan jag slå vad om, sa Elaine. Hon kvävde en gäspning, drack ut teet och hällde upp nytt. Hon hade haft en tröttande förmiddag, men några koppar te skulle säkert pigga upp henne. Dailin slutade fäkta sig och satte sig upp i stolen. Du tror väl inte att det är han som har skickat dem för att hjälpa dig? Den möjligheten hade inte fallit Elaine in. Ibland ångrade hon att hon låtit en äldre kvinna få veta vad hon kände för Rand. Jag kan inte tro att han var... Jag menar, skulle vara så enfaldig. Ljus, så trött hon var. Ibland uppförde sig Rand som om han var kung över hela världen. Men han skulle väl aldrig... Skulle aldrig... Vad det var han aldrig skulle göra gled liksom ur hennes grepp. Hon dolde ännu en gäspning bakom handen. Och plötsligt spärrade hon upp ögonen och stirrade på tekoppen. En sval, mintaktig smak. Försiktigt ställde hon ifrån sig koppen, eller försökte göra det. Hon missade nästan tefatet och koppen välte så att teet rann ut över bordet. Te spetsat med gaffelrot. Fastän hon visste att det inte tjänade någonting till sträckte hon sig efter urkällan. Försökte fylla sig med Saidas liv och lycka. Men hon hade lika gärna kunnat försöka fånga vinden i en hov. Bijits irritation, mindre het än förut, fanns fortfarande kvar i ett hörn av hennes medvetande. Hon försökte frenetiskt uppamma skräck eller panik inom sig. Det kändes som om hela huvudet var stoppat med ull. Allting i det var matt och dovt. Hjälp mig, Bijit, tänkte hon. Hjälp mig. Vad är det? Frågade Jailin och böjde sig abrupt framåt. Du har kommit att tänka på någonting. Och att döma av hur du ser ut är det någonting fruktansvärt. Elaine blinkade mot henne. Hon hade glömt att den andra kvinnan var där. Gå, sa hon trögt och svalde sen djupt för att försöka rensa halsen. Tungan kändes fortfarande som om den var dubbelt så stor. Skaffa hjälp. Jag är förgiftad. Det skulle ta lång tid att förklara. Gå. Dailin gapade. Först var hon helt förstelnad. Sen for hon upp på fötter med handen av fästet till sin kniv. Dörren öppnades och en tjänare stack tvekande in huvudet. Elaine kände lättnaden skölja över sig. Dailin skulle inte hugga ihjäl henne inför ett vittne. Mannen fuktade läpparna och for med blicken mellan de båda kvinnorna. Sen kom han in. Han drog en kniv med lång klinga från en slida vid bältet. Ytterligare två män i rödvitt livré kom efter. Båda drog varsin lång kniv. Jag tänker inte dö som en kattung i en säck, tänkte Elaine bittert. Med en kraftansträngning tog hon sig på fötter. Knäna svajade och hon måste stöda sig mot bordet med ena handen. Men med den andra drog hon sin egen dolk. Det ätsade bladet var knappt så långt som hennes hand, men det skulle räcka. Eller skulle ha gjort det om fingrarna inte känt som träpinnar om skaftet. Ett barn skulle kunna ta den ifrån henne. Jag ger mig inte utan motstånd, tänkte hon. Att tänka var som att kava fram i sirap, men likväl beslutsamt. Inte utan att slåss. Förundligt kort tid tycktes ha gått. Dailin vände sig mot sina underhuggare just som den sista stängde dörren bakom sig. Mord, tjöt Dailin. Hon lyfte sin stol och slungade den mot männen. Vakter, mord, vakter! De tre männen försökte väja undan för stolen, men en var för långsam och fick den mot benen. Med ett skrik dråsade han emot den som var närmast så att båda stupade. Den tredje en slank ung man med linblont hår slank förbi med kniven framför sig. Dailin mötte honom med sin egen kniv, högg, skar genom luften. Men han var snabb som en vessla och undvek lätt hennes utfall. Han for ut med sin egen långa klinga och Dailin vacklade baklänges med ett tjut och ena handen tryckt mot mellangärdet. Han dansade smidigt fram, högg till och hon skrek och föll ihop som en trastocka. Han klev över henne och fortsatte mot Elaine. Ingenting annat existerade för henne, utom han och kniven i hans hand. Han rusade inte på henne. De stora blå ögonen studerade henne vaksamt medan han stadigt kom närmare. naturligtvis. Han visste att hon var en ACD. Han undrade förstås om trolldrycken hade verkat. Hon försökte räta på sig, blänga på honom, bluffa till sig några ögonblick. Men han nickade för sig själv och tog ett fastare tag om knivskaftet. Om hon kunnat göra någonting skulle hon ha gjort det vid det här laget. Hans ansikte speglade ingen glädje. Han var bara en man med ett arbete att utföra. Plötsligt stannade han upp och stirrade förbluffat ner på sin kropp. Elaine stirrade också. Stirrade på den fotslånga stålklingan som stack fram ur hans bröst. Med blodet frambubblande mellan läpparna föll han handlöst till golvet. Elaine vacklade till, sjönk ner på knä och lyckades nätt och jämnt hejda sig från att falla längre genom att fatta tag i bordskanten. Hon stirrade på mannen vars blod sipprade ut på mattorna. Ett svärdsfäste stack fram ur hans rygg. Hennes tröga tankar irrade bort. Mattorna skulle kanske aldrig bli rena från allt detta blod. Sakta lyfte hon blicken förbi Dailins orörliga kropp. Det såg inte ut som om hon andades. Till dörren. Den öppna dörren. En av de två kvarvarande lönnmördarna låg där med huvudet i en konstig vinkel mot kroppen och bara halvt fäst vid halsen. Den andra kämpade med en annan man i röd rock. De båda rullade runt på golvet i sina försök att nå samma dolk. Med sin fria hand försökte lönnmördaren bända loss den andres grepp om hans hals. Den andra, en man med ansikte som en yxa, i en rock med drottninggardets vita krage. Skynda dig, Bridget, tänkte hon matt. Snälla, Bridget, skynda dig. Sen slukade mörkret henne.